säger att hon är en vanlig människa med ett ovanligt yrke. Hon är född i Landskrona för snart 74 år sedan och är still going strong med framträdanden och en nyutkommen memoarbok. Hon halkade in i artistlivet genom en tom plånbok 1955 och har sedan dess aldrig lämnat rampljuset. Siv Malmqvist är månadens ansikte och Helena Frank bad henne beskriva sitt utseende.
Hur ser jag ut? Hur ser jag ut? Vad svårt att svara på. Jag har blåa ögon, rätt liten näsa och ett stort leende har jag nästan alltid. Krulligt hår.
Hur långt är det?
Hur långt?
Ja,
ja, det går ner till axlarna ungefär nu, så är det självlockigt. Ibland vill jag ha det rakt. Men om jag går ut när det regnar eller är dimma så blir det lockigt igen. Färgen är, vad kan man säga, sangré heter det väl. Och med inslag av lite grått här och var. Mm.
Men inga glasögon?
Nej, men jag har läsglasögon. Jag måste ha glasögon när jag läser. Och gärna ett par andra glasögon när jag tittar på tv. För jag har börjat... Jag har alltid trott att jag ser som en örn. Men har upptäckt att det gör jag inte alls. Jag börjar se lite dimmigt på långt håll.
Det är ingen gråstarre eller någonting sånt där?
Inte någonting sånt alls. Däremot har jag hörapparat. Därför att jag hör taskigt.
Längd och bredd?
Längden är 1,59 om jag räknar riktigt högt upp. Jag är kanske lite kortare. Men
om du sträcker på dig.
Om jag sträcker på mig menar jag. Jag är 1,59. Och jag har gått upp en massa kilon nu sen jag slutade röka. Tyvärr, det är tacken. Men det gör ingenting. Jag tycker inte jag ser ut som en tjockis precis, men jag kan ju själv se att jag har gått upp.
Ja. Men nej, men ingen tjockis, utan nu så, allting, ja. Du var ganska nät alltid. Alltså, så
ja,
så.
Jag har alltid varit en liten smalis. Mm.
Är det sant att du ändrade stavningen på ditt eget namn för att det skulle bli lättare att skriva autografer?
Ja, faktiskt. Men den största anledningen till det var att jag tyckte Siv med dubbelt V såg snyggare ut rent grafiskt än Siv. Och ofta blev det att man skrev Siv. För det där V måste vara spetsigt för att bli V. Och ibland slarvar man bara skrev, så att det såg ut som ett U. Så det tyckte jag var vackrare. Snyggare med dubbel V. Och Malmqvist med kod var lättare att skriva när jag skrev autografer. Det gick fortare. Tyckte jag det var. Jag visste ju inte riktigt vad en artist var för någonting. Det fick man ju veta att Alice Babs till exempel var en artist. Men det var ingenting jag drömde om att bli alls. Jag tyckte bara det var roligt att sjunga.
Och du var med i en talangtävling, inte för att vara talang utan för att komma gratis in på modevisningen som var bredvid helt enkelt.
Precis, denna flugan som det hette, den innefattade en modevisning för tonårskläder. Det är mycket viktigt, tonårskläder, för när jag växte upp så var det bara damkläder. Men nu var det tonårskläder, Gunilla Pontén och hade ritat dem. Och sen var det en komiker som var med. Och det ville jag gärna se. Men jag hade inte råd till inträdet. Det kostade 5 kronor. Det hade jag inte. Och då tänkte jag, nu anmäler jag mig till sångtävlingen så kommer jag ju gratis in. Så var det. Så vann jag tävlingen.
Och the rest is history, som man brukar säga.
Ja.
Och det här var alltså 55, va?
Ja.
Men jag tänkte, om du nu liksom inte hade artistdrömmar egentligen. Vad ville du bli när du blev stor?
Ja, jag hade tänkt mig... reklamtekniska. Någonting där jag fick rita i alla fall. Ja, så ungefär. Gärna hotell och träffa människor och få prata olika språk och sådär. Ja, jag hade inga särskilda drömmar.
Fast du har ju fått prata olika språk i alla fall. I alla fall sjunga på en himskans massa olika språk.
Absolut. 9 olika språk.
Men kunde du liksom tyska och italienska och alla de här? Eller lärde du liksom språken utan till bara låtarna så?
Nej, jag kunde absolut ingenting. Det enda jag kunde var danska och lite norska. Den första skivan på tyska var ju fonetiskt nedskriven. Så att jag följde bara vad det stod och skrev det på mitt sätt så som jag hörde det. Mm. Och italienska kunde jag absolut inte, men det kan jag idag, det har jag lärt mig. Tyska kan jag också idag, men då kunde jag inga språk. Det svåraste var finska och holländska. Oj, spanska också.
Men uppenbarligen så gjorde du det ganska bra eftersom du blev populär i alla de här länderna och fick spela in mer än en singel väl?
Ja, nej, på holländska är det nog bara en, för det gick bra med tyska där också. Spanska blev det också bara en. Så att i alla länder är det inte likadant. Men i Danmark och Norge och Tyskland och ja, Schweiz och Österrike, det hör ju till tyska också. Mm. Där blir det flera inspelningar.
Mm. Jag tänkte också det att om nu inte artistdrömmarna fanns eller så, vad har då sen varit drivkraften hela tiden? För jag menar, du håller igång fortfarande med olika typer av artisterier.
Ja, alltså vad ska man säga? Det är ju glädjen i att stå på scenen och glädja människor. Och jag möter nästan alltid glada människor. De smilar när de ser mig. Och jag tänker, är det kanske för att de gillar mig? Eller måste det väl vara?
Ja.
Och sen att få alltså dessa applåder. Ja. Man får beröm. Helt enkelt, det är väl skoj för alla människor. Kanske det.
Tidigare i höst så släppte du din självbiografi. Yeah. Tunna skiva av mig heter den. Yeah. Och när man läser den så får man liksom intrycket av att du hade hade jobb precis hela tiden. Yeah. Alltså har du haft ett ohyggligt flyt? Alltså kört räkmacka hela tiden? Eller är det liksom mer ett utslag av att du hade svårt att säga nej? Eller?
Ja, det är en blandning, för det ibland har jag svårt att säga nej eftersom det har låtit så bra. En ny utmaningar har jag tackat ja till utan att veta om jag kan. Men jag tänkte att det går väl. Och sen har jag hela tiden haft ett enda flyt. Jag har aldrig varit arbetslös mer än ett tag kanske. Då tänker man att jaha, nu är det slut. Mm. Men det är bara mycket kort tid.
Ja. Tillfälligt avbrott helt enkelt.
Ja.
Du har alltid sjungit på rikssvenska. Men jag vet att du blir arg på skånska. Har jag läst i din bok.
På skånska?
Ja, alltså när du blir förbannad och så kör du över.
Ja.
Men alltså, alltså när du pratar med folk och sådär, pratar du rikssvenska då? Eller?
Ja, det beror på vad jag är. Alltså jag kan gärna gå över direkt till rikssvenska och sen träffar jag någon från Landskrona, jag har vänner på språket så här. Men det är blandat att jag talar väldigt mycket skånska hemma.
Skriver du dagbok fortfarande?
Nej, jag har slutat med det av någon anledning. Jag vet inte. Jag vet inte, det är dumt att man inte gör det faktiskt. Men då ska man skriva viktiga saker och inte säga att idag regnar det. So what, det gör du hela i livet. Någon dag regnar det alltid. Eller att solen skiner idag. Det är lite glötigt tycker jag. Så ska man skriva någonting så ska man skriva vad som hände. Vad jag kände. Skeenden och sådär. Men det har inte blivit av. Jag har lagt av.
Hur länge höll du på då?
Ja, jag höll väl på till... Ja, vad ska vi säga? 80-90-talet. Någonting sånt. Sen liksom rann det ut i sanden. Det blev mindre och mindre att skriva om. Jag hade haft mycket att skriva om egentligen. Men det jag skrev var färre och färre rader, om man säger så. Men det hade varit ganska bra. Därför att man får tid att tänka igenom. Vad har hänt idag? Vad har jag känt? Vad har jag gjort idag? Så på något vis är det inte så tokigt. Och nu när jag skrev boken så har det varit bra att gå tillbaka och titta i mina dagböcker.
Var det första gången du gjorde det eller har du gått tillbaka och liksom gluttat tidigare också?
Ibland har jag gått tillbaka. Vi har suttit och pratat om en sak och så har vi sagt när 17 hände det och det och det. Då kan jag gå in i dagboken och titta. Ah, så var det. Ja.
Men när började du då? Jag tänkte att ni var nio syskon, va?
Ja.
Och då tänker jag så att om man pysslar med någonting sånt och har åtta bröder och systrar omkring sig, då är det rätt lätt att liksom någon nappar boken för den första och knycker och skjutläser och sånt där.
Då skrev jag inget.
Nej,
det gjorde jag inte. Det började långt senare.
Okay.
Då på 60-talets början, när jag hade börjat i det här jobbet, så skrev jag mest upp platser jag besökte när jag jobbade och var på turné, och det var fullt varje dag. Så när jag ser den listan så tänker jag, hur i helvans namn har jag orkat? Men man var ju ung och det var kul att se Sverige och resa omkring, så det är klart att man orkar. Men då skrev jag inte riktigt direkt dagbok, det gjorde jag inte, det kom mycket senare. Tyvärr, det hade varit roligt att läsa det idag. Det är roligt att gå tillbaka och läsa. Det är faktiskt det. Och man kan plötsligt komma ihåg precis sinnesstämningen man hade. Vad som hände runt omkring. Det är något visst med dagböcker.
Det där med att skriva dagbok kan ju vara lite tidskrävande.
Ja.
Och har man då slutat med det, så har man kanske tid till lite andra hobbies och intressen och sånt där. Vad kan det vara i så fall i ditt fall?
Ja, jag har ju lite olika hoppar. Men att det där tog inte så lång tid att skriva
dagbok.
Det, Nej. Det gick fort. Men nu har jag i alla fall hoppas att jag tycker väldigt mycket om att måla. Men jag har tyvärr hållit upp i 2 år. Så det betyder att jag är nästan nybörjare igen. Från början.
Hur kom det sig att du gjorde uppehåll på?
Jag vet inte. Jag kan inte begripa varför jag gjorde det. Jag tror det var sen jag fick datorn. Det måste det vara.
Sitter du och surfar hela nätterna då?
Nej, jag surfar inte alls nästan. Jag kan inte surfa. Men då man gör. Men jag tycker det är kul ändå att man söker, man läser om en sak och så tänker man, vad 17 betyder det? Så kan jag gå in och kolla. Jag kan även skriva ett ord och trycka på synonymer och se vad det betyder, vad det finns fler för betydelser. Detta ordet och nyfiken helt enkelt. Och sen har jag Word, så man kan titta, World, alltså världskarta, så man kan gå in och titta på olika länder och så där, resa lite. Det är skoj. Ja.
Du skrev inga egna låtar alls, va?
Nej.
Hur kom det sig?
Nej, men jag kunde skriva låtar. Jag visste inte hur det skulle gå till, jag hade ingen aning.
Men det var ingen som liksom frågade heller om du ville försöka eller sådär, eller?
Nej, det fanns hela tiden låtar som jag var redan färdiga, så det var bara att sätta svensk text till dem och sjunga in dem.
Men var det någonting du saknade eller så, alltså när du tänker tillbaka?
Nej, jag saknar ingenting. Men nu när du frågar om det, så var det ju dumt av mig att inte försöka skriva någon låt eller text. Det hade kanske blivit världens sucke. Mm. Eller fiasko.
Det får vi aldrig veta. Eller nej. Du kan ju börja nu, det är ju ingenting som hindrar dig.
Nej, det kan jag kanske göra, ja.
Det kanske var lite tidens anda också, så där att det fanns låtar, och det var ju mycket så också att samma låtar spelades in av flera artister samtidigt i princip.
Stämmer
så att
det.
De konkurrerade liksom. Så att det hade kanske varit en annan sak om man liksom hade flyttat fram tiden en 10-20 år eller någonting, när det blev vanligare att artisten själv skrev, eller? Jag vet inte, det är...
Nej, men det gör de ju nu med det.
Ja.
Nu skriver de egna låtar, skriver egna texter till ofta. Det är sällan, tror jag, som när man gör covers, som det heter. Men det gjorde man då. Därför att då fanns det ju heller inte den kommunikation som finns nu. Nu finns det ju då video, det finns internet, det finns grammofonskivor. Då fanns det mycket i Amerika som aldrig kom över hit. Tunna skivor med Connie Francis. Everybody's somebody's fool. Det var det ingen människa som hade hört. Därför var den ju alldeles ny. Likadant slit och släng. Det är också vad den nu heter på engelska. Så att så var det. Det var ganska bra. Att man kunde ta färdiga saker.
Jag tänkte på det med din bok och så. Du konstaterade där att du lät karan omkring dig bestämma ganska mycket. Du gick ifrån ett jämställt hem och jämställd miljö till att låta karan bestämma över dig. Hur gick det till egentligen?
Ja, alltså egentligen är jag lika förvånad som du. För det var verkligen jämställt hemma hos oss. Far var verkligen inte den som bestämde allting, och inte mor heller. De bestämde gemensamt. kan du fatta det? Jag vet inte, men det var mycket bekvämt med en producent som föreslog låtar och jag tackar ja, jag spelar in dem. Börje Ekberg, min manager, ja, han var ju kanonbra att ha. Jag lydde väl inte allt han sa, men jag lydde nästan. För jag tyckte det var bra förslag. Och sen min före detta man, jag vet inte om han bestämde så mycket, men det var lite patriarkaliskt, tycker jag ändå.
Det är klart som du säger, det är bekvämt om folk kratar manegen för er.
Jättebra, det är jätteskönt. Skönt att ha någon som bestämmer. Så var det nog, jag tycker nog att det var skönt att någon bestämde.
Ja. Det står lite om dåligt självförtroende och sådär också.
Ja.
Och det får jag heller inte ihop. För att när du var barn så var du väldigt sådär utåtriktad och nyfiken.
Mycket.
Och busig och framåt och, ja, och allt vad det heter.
Ja.
Det händer någonting på vägen.
Nej, jag vet inte. Alltså, det var väl det att när man blir tonåring så förändras det så väldigt mycket i ens liv. Man blir plötsligt, jag vet inte vad man blir konstig. Men det kan jag känna än idag. Och jag kan bara fråga mig, varför i all världen? Jag kan inte förklara det. Man känner sig lite underlägsen och sådär. Och jag begriper, hur kan jag känna mig underlägsen som har haft en sån karriär? Eller som står mitt uppe i den på 60-talet till exempel. Alltså, får man fråga en psykolog, för det kan jag inte reda ut själv.
Vi får återkomma efter några år i terapi.
Ja, just det.
Men det kanske ska räknas till de dåliga eller lite sämre egenskaperna då.
Ja.
Om du ska lista några goda egenskaper, vad blir det då?
Ja du, vad ska det vara? Jag kan inte hitta på någonting. Har jag goda egenskaper? Ja, det har jag säkert. Jag är snäll. Jag är snäll och jag vill jobba med snälla människor. Då kan jag göra precis vad som helst om de är snälla. Och jag är fruktansvärt barnkär. Vad är jag mer? Har jag goda egenskaper? Och vad kan det vara? Ja, jag har rätt så lätt att slå om från irritation, ilska till skratt. Det går över ganska fort. Tack och lov.
Vad har du för ovanor då?
Numera har jag inte, kanske, det skulle min man ha svarat på. Jag har inte så många ovanor nu sen jag slutade röka. Druckit har jag aldrig gjort. Vad har jag för ovanor?
Jag vet inte.
Nej, du vet inte. Jag vet inte, fråga min man, för jag kan inte svara på det.
Men du slutade röka?
Ja.
Hur kom det sig?
Ja, för det första så hade jag tänkt på det väldigt länge, att jag måste sluta röka.
Och då hade du rökt i jättemånga år?
Ja, hur länge som helst. Jag ville inte sluta röka, för jag tyckte om att röka. Och nu så var det tyst och skönt det blev här.
Det har varit något surrande i bakgrunden. Jag tror det är den där vattenautomaten längre bort som har något brum i sig. Nu är det tyst och skönt.
Jag har borrat i mina öron länge. Nej, men sen var det så att jag var i Tyskland och där fick jag en stroke. Och till varje läkare jag kom på sjukhuset så frågade de, röker ni? Och då förstod jag, det är ju därför jag har fått en stroke. Mm. Så jag slutade bara.
Vilket år pratade vi, var det nyligen eller?
2005. Mm. Så att det var ju, jag bara lade ner på en gång. Och det bästa var att det inte var svårt.
Du kunde sluta sådär rakt på?
Ja,
då,
det tänker jag. Varför gjorde inte det för länge sedan när det var så lätt?
Men saknar du?
Nej.
Du tyckte om att röka, men saknar
du? Jag tyckte mycket om det. I början saknade jag lite rörelserna med fingrarna och sådär.
Mm-hmm.
Själva proceduren. Men inget annat. Någon gång varje halvår så kan jag känna att det är så gott.
Men
jag vet ju hur det är, så att jag bryr mig inte om det.
Men den här stroken, ganska lindrig eller? Alltså, du har ingen,
ja, det var en lindrig stroke. Och jag undrar om inte det var en sån där så kallad tia som man talar om. Det är bara en sån där liten stroke. Jag vet inte. Men i alla fall var den inte så stor.
du har sjungit en massa, du har spelat teater av olika slag, alltså både dramatik och musikal och revy och allt möjligt. Och du har varit TV-värdinna på den tiden, och alltså, du har pysslat med lite av varje. Jag tänkte, finns det något fält kvar som du har liksom drömmer om?
Opera.
Opera?
Det skulle utgöra en jättebra bas. Men nej. Nu skojar jag väl. Nej, jag vet inte om det finns någonting. Det skulle vara... Talroller är ju roligt att göra, alltså. Det skulle vara kul att göra. Men annars, det räcker, tycker jag.
Siv Malmqvists memoarer Tunna skivor av mig kommer som talbok den 30 november. Och på scen kan man, som vi berättat tidigare i Nöjestipsen, se och höra henne i Pappa Bues jubileumskonserter. I Helsingborgs konserthus den 12 november och i Malmö konserthus den 13 november. Alla månadens ansikten vi har gjort sedan starten i januari 2003 finns i ett särskilt arkiv på vår hemsida. Leta efter fliken Månadens ansikte på skanestaltidning.se.